Ja, vilken förmån att få stå här och vara tillsammans med er igen. Jag trivs så bra i denna församling. Ni är så dyrbara. Och det är en sån glädje också i den här tiden. De här texterna har ju liksom, det känns som att de har aldrig varit mer aktuella eller mer liksom nu än vad de är nu. När vi ser allt detta hända. Vi befinner ju oss mitt där. När ni ser allt detta hända. Så ska vi räta på oss. Då blickar vi uppåt. För vår förlossning närmar sig. I Matteus 24 så står det med lite andra ord. Men där är det också. När ni ser, det är inte ordagrant när ni ser allt detta hända, men det är ju i samma ton, så är det, se till att ni inte blir skrämda. För då vet ni på samma sätt att jag är nära och står för dörren. Halleluja! Halleluja! Vårt hemland är inte här. Vårt sanna hem är där ovan med honom. Och att vi får ställa in våra hjärtan ännu mer dag för dag. Så får den där längtan här i hjärtat växa över Jesus. Jag ska möta dig på himmelens sky. Det här är en verklighet som är bara min bön. Och att vi ska få fortsätta. Att det ska få växa mer och mer. Så den dagen, det blir ingen överraskning. Även om det är så. Jesus säger ju att den dagen den kommer ju på ett sätt så att ingen kommer att liksom vara förberedd just då vid tillfället. Och jag tänker att ja, men det är ju kanske som om man ska med ett tåg. Då går man ut på perrongen och man har packat väskorna och man står där liksom och väntar för man vet att den kommer vid det klockslaget. På det sättet vet ingen. Inte änglarna i himlen, inte ens sonen vet det så att säga klockslaget. Så att man kan stå med väskorna packade. Men däremot så har man förberett sig för man vet att det kommer en utryckning. Som brandmannen som har jour. Han vet att det kan när som helst nu under den här tiden så kan det bara låta och då är det dags. Då kan jag inte börja på och fixa och börja packa ihop och börja och greja. Utan man lever på något sätt i den där väntan varje dag. Och ibland har det där blivit som något hot i vissa. Jag vet inte varför, men jag levde kanske inte på den tiden. Men halleluja, jag känner inte av det hot. Jag känner bara glädje. I ett ögonblick. Så är vi där. När han sänder ut, när basunen ljuder. Och han skickar ut änglarna i alla vädersträckor för att hämta dem som står och väntar på hans ankomst. Och att det får vara den längtan här inne. Även om vi får gå igenom saker, även om vi får gå igenom svårigheter, även om vi ser hur saker och ting händer, men att vi är redo när han kommer tillbaka. Sen vet jag att det finns, man kan komma till olika slutsatser även om man är sant bibeltroende och har böjt sig för skriften. Så när man börjar titta på det där, ja, är det att vi rycks upp först eller är det att Jesus kommer ner först? Ja, det viktiga är att jag vet vem jag följer. Då missar jag inte vare sig det ena eller det andra. Om jag följer Jesus. Om jag vandrar med honom här redan nu. Men att vi är redo den dagen. Jag vill faktiskt knyta an lite till de här orden som vi hörde från Romarbrevet 15. Därifrån vers 5, må uthållighetens och tröstens Gud hjälpa er att vara eniga med varandra efter Kristi Jesu vilja. så att ni alla med en mun prisar vår Herre Jesu Kristi Gud och Far. Det är någonting med andens enhet. Att vara eniga i Kristus efter hans vilja. Och jag vill säga nu, innan jag fortsätter också, så vill jag säga, nu känner jag att jag känner lite denna församlingen så. Men annars, om jag skulle tala det på någon annan ställe, jag vill tala om förlåtelse idag. Därför det är verkligen ett sätt att förbereda sig för att vi ska snart hem. Det är verkligen ett sätt att se till att städa undan. Bibeln säger till och med att det är en av de sakerna som är så allvarliga så att det skulle kunna bli så att man går miste om man inte vill förlåta. Därför så vill jag ta upp den. Samtidigt så finns det någonting med förlåtelse som den helige ande bekänner sig till. När han kommer nära så är det ofta i samband med att det har rensats ut saker som har blockerat av oförlåtelse. Och det jag då ville säga med att jag känner den här församlingen är att jag vill säga att jag har inte hört någonting. Är du med? Ingen har sagt någonting. Utan det här är bara för att jag upplever att Herren manar i den här tiden. Gör dig redo. Och jag vill utgjuta min ande över allt kött. Än en gång. Herren har inte glömt bort Norden. Och Herren har inte glömt bort Sverige. Han har inte glömt bort sina trogna. Och vi får se till att rensa undan saker som kan blockera det som ligger på oss. Sen har Herren tider och stunder som han i sin makt har fastställt. Men vi ser att vi är i en sådan tid nu när tider och stunder så att säga sker. Det är ett sånt skede nu. Om vi vill, när vi vill komma inför tronen, för det är ju någonstans det. Även här och nu när vi lever så får vi komma inför tronen på den nya och levande väg som han har öppnat, Jesus, vår frälsare, genom förlåten så att vi kan komma inför Fadern. Men då är det också någonting med våra hjärtan. Vi kan inte komma inför tronen om vi inte går genom blodet. Jesu blod. Ingen kan nalkas Gud om man inte först går igenom Jesu blod. Om inte Jesu blod får rena oss så kan vi inte komma inför tronen. Men de goda nyheterna är att Jesu blod täcker allt. Jesu blod, den som bekänner sina synder. Om vi bekänner våra synder så är han trofast och rättfärdig. Så han förlåter oss våra synder och renar oss ifrån all orättfärdighet. Och då kan du och jag stå saliga, för min synd är förlåten. Salig är den vars skuld är utplånad, vars syndaskuld är förlåten. Salig är den människan. Är du lite salig idag? Ja, ser du på dig. Insidan mycket, men det kommer utåt. Halleluja. Salig, därför det hängde inte på det sättet, hängde det inte på att jag levde ett fullkomligt liv, för då hade det varit kört för oss alla. Men det saliga är att det finns ett blod som renar ifrån all synd. Och därför kan jag stå fri och förlåten inför Gud. Och veta att jag har fått en annan klädnad. Rättfärdighetens klädnad. Den är inte min. Jag har inte jobbat ihop till den. Jag har inte tjänat ihop. Jag har fått den av Jesus. Därför att jag har blivit renad i lammets blod. För jag bekände min synd för honom och då förlät du mig min syndaskuld. Halleluja. Men om vi vill gå djupare med Gud, så måste han också få gå djupare i oss. Djup ropar till djup, står det i Psaltaren 42:8. Frihet för de fångna, som Jesus säger, det är ju att låta Jesus få rena alla rum. Alla skrymslen här inne. Det finns ingen plats där jag säger, nej, där får du inte gå för det gör för ont. Sann frihet är att bjuda in Jesus i allt, varje rum, och att få städa ur det under Jesu blod. Vem får gå upp på Herrens berg? Psaltaren 24. Vem får träda in i hans helgedom? Den som har oskyldiga händer och rent hjärta. Den som inte vänder sin själ till lögn och inte svär falskt. Han ska få välsignelse från Herren och rättfärdighet av sin frälsningsgud. Jesus säger i Matteus 5:8, saliga är de renhjärtade, för de ska se Gud. Saliga är de som skapar frid, de ska kallas Guds barn. Det finns några saker vi kan vara helt säkra på. Och en av de sakerna det är att vi kommer att göra fel. Du har gjort fel och vi kommer att göra fel. Vi kommer förmodligen också att såra andra människor. Vare sig vi vill eller inte. Medvetet eller omedvetet. Och andra kommer att såra oss. Och om du vill tjäna Gud så är det inget undantag, tyvärr. Ibland är det tvärtom. Därför att då växer en fiende till liv som verkligen vill få dig och mig att fastna i oförlåtelse. Därför behöver vi verktyg för att hantera de här mellanmänskliga relationerna. För de är viktiga för Gud. Gud är inte bara intresserad av hur vi hanterar vår relation till honom. Han är intresserad av hur vi hanterar varandra. Du vet, Jesus, han får frågan, vad är det viktigaste budet? Ja, det är, säger han, att du ska älska Herren din Gud med hela ditt hjärta, hela din själ, med all din kraft, med allt ditt förstånd. Och så säger han, sen kommer ett som liknar detta. Du ska älska din nästa som dig själv. På dessa två bud vilar hela lagen och profeterna. Så Gud är intresserad av också hur vi hanterar varandra i vår ofullkomlighet. Men därför så behöver vi förstå och lära oss förlåtelsen som ett verktyg. Förlåtelse kan vara med och hela brustna relationer. Den kan tina upp det som har varit fruset. Den kan öppna hjärtan så att livet kan börja flöda igen. Förlåtelse kan göra oss fullständigt fria från negativa och destruktiva tankebanor. Därför det har ofta en ingång som har att göra med oförlåtelse. Många gånger, inte alltid, men inte så sällan. Den kan göra dig fri från ett överdrivet kritiskt tankesätt och bitterhet. och den kan skapa en atmosfär av ljuvlighet och frid. Förlåtelse kan till och med komma med helande, kroppsligt helande och naturligtvis själsligt helande. Och historien ger oss exempel på när starka andutgjutelser har föregåtts av just försoning. Anden verkar bekänna sig till det där. Det skapar den atmosfären där den helige ande kan landa. Men hur går man tillväga och var börjar man? Jag kommer ofta till Psaltaren 139 och 23. Utransaka mig, Gud, och känn mitt hjärta. Pröva mig och känn mina tankar. Se till om jag är på en olycksväg och led mig på den eviga vägen. Att låta Gud få utransaka oss. Inte människor. Människor ska inte tala om, förstå mig rätt nu. De ska inte komma och lägga skuld på dig och mig. Det är inte poängen. Därför människor kan, det där kan vara väldigt blandat, om jag säger så, vad människor bär på. Men att låta Gud få utransaka hjärtat. Är det något som inte behagar dig, Gud, så låt mig veta det. Utifrån ett ärligt hjärta. Då kan du ju dyka upp skuldkänslor. Och världen runt omkring är ju livrädda för skuldkänslor. Därför då mår man ju dåligt. Och jag tänker att det också har att göra med att man vet inte hur man blir av med dem. Man har inga verktyg. Utan då går man istället dit, även de liksom kloka försöker med att nej, men då vi ändrar spelreglerna. Vi säger att det är okej att göra så. Så har vi ingen skuld längre. Problemet med det är ju att det finns vissa lagar som Gud har bestämt. Och det ändras inte för att några människor kommer överens om att ändra på spelreglerna. Utan de gäller ändå. Men då så går man och mår dåligt och så tänker man, men det är ju konstigt för vi har ju redan bestämt att det där är okej att göra så. Varför mår jag så dåligt? Och så försöker man ännu mer att intala sig att det inte är fel. Och till slut så blir man både avtrubbad men man mår inte mindre dåligt. Så att känna skuldkänslor när du har gjort någonting fel, det är bra. Det är ifrån Gud. Det är Guds sätt att rädda dig och mig. För att vi inte ska löpa vidare på fel väg och må ännu sämre. Utan att vi ska kunna vända om och komma rätt med honom. Om vi syndar och inte känner skuld, då är det något som är fel. Men då är det så att det finns ju två röster. Vi vet ju att djävulen är ju bra på att hitta fel också. Har du upptäckt det någon gång? Han pekar och han kan ju, då kan han ju säga sanningskorn liksom. Men det är verkligen i fel ton. Då säger han, du är värdelös, du är hopplös, du är meningslös, du kan sluta. Alltså allt det där. Men den helige ande kan också komma med överbevisning. Men han är mild. Och han visar alltid på en utväg. Där är vägen. Gå på den. Jag är med dig. Så den helige ande är mild och det förlöser en sorg efter Guds vilja. Bibeln talar om det. Paulus skriver i andra Korinterbrevet 7. Så skriver han i vers 11. Se, just detta att ni greps av sorg efter Guds vilja. Vilken hängivenhet har inte det fört med sig bland er? Vilka ursäkter, vilken upprördhet, vilken fruktan, vilken längtan, vilken iver och vilken bestraffning. Alltså det förlöste passion när de blev tillrättavisade för sin synd. För då insåg de blev sorgsna. Och Paulus lägger ut det där mer på andra ställen och säger, alltså jag blev först ledsen när jag talade om för er de här sakerna och förstod att ni blev ledsna. Då blev jag ledsen, för jag vill inte göra er ledsna. Men när jag såg och förstod att det som att ni blev ledsna, vad det medförde i en ny hängivenhet, passion, längtan och gudsfruktan. Alltså det kom ju någonting gott ur det som är en sorg efter Guds vilja. Världens sorg, den är ju i det här sammanhanget, den är ju oftast över att bli upptäckt och över konsekvenserna av synden. Liksom att man åkte dit, det är det som är problemet. Inte att man hade gjort fel gentemot Gud, inte att man hade gjort fel, utan det var ju för att man åkte dit och fick ta konsekvensen av det man gjorde. Det är ju världens sorg, men Guds sorg går i hjärtat. Som David säger, det är mot dig jag har syndat. Och det är mot dig jag behöver komma rätt. Jag vill ha relationen med Gud på riktigt. Hur gör vi? Genom bekännelse så får vi förlåtelse. Och i vissa fall så kan det också vara att man får avsäga sig saker och ting. Men jag tror inte vi hinner gå in på det idag. Men 1 Johannes 1:9, jag har sagt det, säger det igen. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. All. Och när vi har fått synden bekänd, då är den borta och förlåten. Då är den förlåten. Sen kan fienden komma ändå, men då är det falsk skuld. Är du med? Är vi med? Jag kände att det här var viktigt idag. Falsk skuld. Det är när vare sig det är människor eller den onde kommer och vill påminna dig om gamla förlåtna skulder. Så att du ska känna att oh, jag kan inte komma inför Gud, jag kan inte tänka att jag gjorde så dumt. Och så. Ja, men är det förlåtet? Har du bekänt din synd? Då är den förlåten och då ska du tala om det för honom. För han vill hålla dig fången i falsk skuld. Och ibland kan människor vilja göra det också av olika anledningar. Men det är skillnad på falsk skuld och verklig skuld. Verklig skuld blir man av med genom att bekänna. Falsk skuld, den får man bara avvisa i Jesu namn. Och säga, det här är bekänt. Men låt mig börja med att ge förlåtelse. Att förlåta. Många gånger så är det punkten 1. I ett själavårdssamtal. Jag brukar inte gå med punkter så, men i mitt huvud så är det en av de sakerna jag lyssnar efter först. Därför oförlåtelse ger ingångar och rättigheter. Du vet, i andevärlden så handlar det mycket om juridik. Demonerna är duktiga jurister. De vet när de har rättigheter. Och finns det oförlåtelse så vet de att de har rättigheter. Och det går de med inför Gud och säger, jag har rätt till områden i den här personens liv. Jesus berättar en liknelse i Matteus 18:21. Du känner säkert igen den. Då gick Petrus fram och frågade Jesus, Herre, hur många gånger ska min broder försynda sig mot mig och få min förlåtelse? Upp till 7 gånger. Jesus sa till honom, jag säger dig, inte 7 gånger utan 70 gånger 7. Därför är himmelriket likt en kung som ville ha redovisning av sina tjänare. När han började granskningen förde man fram till honom en som var skyldig 10 000 talenter. Eftersom han inte kunde betala befallde hans herre att han och hans hustru och barn och allt vad han ägde skulle säljas och skulden betalas. Tjänaren föll ner för honom och bad: ha tålamod med mig, så ska jag betala dig allt sammans. Då förbarmade sig tjänarens herre över honom och gav honom fri och efterskänkte hans skuld. Men när tjänaren kom ut träffade han en av sina medtjänare som var skyldig honom 100 denarer. Han tog fast honom och ville strypa honom och sa: betala vad du är skyldig. Hans medtjänare föll då ner och bad honom: ha tålamod med mig, så skall jag betala dig. Men han gick inte med på det, utan gick och lät sätta honom i fängelse tills han hade betalat vad han var skyldig. När hans medtjänare såg vad som hände blev de mycket upprörda och gick och talade om allt sammans för sin herre. Då kallade hans herre honom till sig och sa: du onde tjänare, hela skulden efterskänkte jag dig därför att du bad mig. Borde inte du också ha förbarmat dig över din medtjänare, liksom jag förbarmade mig över dig? Och i sin vrede överlämnade hans herre honom till fångvaktarna tills han hade betalt allt vad han var skyldig. Så skall också min himmelske fader göra med er om ni inte var och en av hjärtat förlåter sin broder. Och då är det intressant, kanske att jag har nämnt eller att du har hört det tidigare, men jag vill ta det ändå. De här 10 000 talenterna, de här summorna som nämns här, till en början när jag läste det när jag var yngre så tyckte jag bara, ja, pengar, det var en skuld, det var huvudpoängen. Men storleken på pengarna, det säger också någonting. Och då är det så att 10 000 talenter, det blir 60 miljoner denarer. Och denarer, det var den tidens dagsinkomst, ungefär. Så om vi räknar, vi höftar ju lite, det blir någon miljon hit och dit. Men en dagslön på 750 kronor, så innebär det att han har en skuld hos sin herre på 45 miljarder kronor. Det är ju en ganska rejäl skuld. Då har man levt loppan ordentligt. 45 miljarder. Och så kommer han till sin herre och säger: ha tålamod med mig, så ska jag betala allt sammans. Tänk, han har verkligen inte koll, den här tjänaren, på hur illa ställt det är. Men han böjer sig inför sin herre. Och därför att han gjorde det, så efterskänkte hans herre honom allt sammans. 45 miljarder, det är ju svårt att ta in. 45 miljoner hade varit mycket, men det här är 1000 gånger mer. Och så kommer han ut glad i hågen och möter då sin broder där, som är skyldig honom 100 denarer. Vilket ju då skulle innebära med samma mått att han är skyldig honom 75 000. Vilket ju är en ganska hyfsad summa, i alla fall är det hemma hos oss i vårt hem. Så märks det ju om det försvinner 75 000. Så det är ju, tänker jag, en förseelse som är absolut märkbar. Men ändå ingenting jämfört med den skulden som han hade fått efterskänkt gentemot sin herre. Så man tycker ju att han skulle kunna känna sig lite mer generös om man precis hade vunnit 45 miljarder. Så kanske man kunde tycka att, men de här 75 000, låt det vara. Jag känner mig rik idag. Det finns någonting att hämta i det här för oss. Där vi ibland kan hamna i, för vi har ett tränat sinne av rättfärdighet, så vi vet vad som är rätt och fel, och det där var inte rätt och det där var fel och det där var inte riktigt rätt och det skulle gjorts mer så och det skulle varit. Låt oss vara generösa liksom han är generös mot oss. Vad var det som hände med den som inte ville förlåta? Det var ju han som hamnade i fängelse. En lögn som ofta smyger sig in i våra sinnen är att när vi inte förlåter en person så straffar vi honom eller henne. Sanningen är ju den att det är ju oss själva vi straffar när vi inte vill förlåta den som har sårat oss. Den största vinsten med att förlåta, den får du själv. Så var generös, precis som din fader är generös mot dig. Du kanske förlåter för att släppa fången fri, bara för att inse att det var du själv som var fången. Men då är det så att bekännelsen, även om det är bara bekännelsen som kan göra en människa fri ifrån skuld. Här är ju liksom två sidor. Det är att ge förlåtelse, alltså att förlåta. Och sen är det att be om förlåtelse. Båda handlar ju på ett sätt om att se till att ditt konto är rent inför Gud. Är du med om jag använder de termerna? Om du har en skuld mot människor, alltså du har gjort någonting, eller gentemot Gud, så är det ju bara bekännelsen som kan sätta oss fria. Som kan nollställa vårt konto igen. Det finns inget annat. Det går liksom inte att gottgöra upp det. Utan det är bara förlåtelsen. Bekännelsen. Bekännelsen. Och likadant att också då ge förlåtelsen. Om vi håller dem rena så har vi det gott inför Gud. Vi har frid med Gud. Så även om du och jag förlåter en människa som har gjort oss fel, så innebär det inte att hans eller hennes skuld försvinner. Det kan bara den personens egna bekännelse göra. Men om du förlåter så ser du till att du inte är så att säga inblandad. Du har gjort ditt konto rent genom att förlåta, oavsett om den personen har bett dig om förlåtelse eller inte. Så kan du förlåta. Hur gör man det? Med munnen. Med munnen. Förlåtelse är faktiskt ingen känsla först. Det är ett beslut. Och när du talar ut, jag förlåter den och den, då har du släppt, och helt plötsligt så kan en läkningsprocess börja här inne med Guds hjälp, som gör att du till slut kan känna, jag har förlåtit den personen. Fram tills de känslorna kommer så säger du bara, jag har förlåtit den personen. Och du har släppt dina stenar. Är du med på den bilden? Du vet, de plockade upp stenar för att kasta på. Så kan det vara om vi har fått en oförrätt, så kan det vara som att vi tar upp stenar och så väntar vi på rätt tillfälle att ge tillbaka. Då ska jag kasta den här stenen. Och så kan man gå med den där stenen år ut och år in och det kommer inga bra tillfällen. Men jag är minsann redo att kasta den här stenen när tillfället ges. Nej, släpp dina stenar. Det är så tungt att gå och bära på. Släpp stenen och säg, nu förlåter jag den personen. Det innebär inte att du säger att det var okej det som den personen gjorde. Det är inte alls det. Du säger bara, nu släpper jag den. Och det du gör samtidigt är att då lämnar du utrymme för Gud att gå in i situationen gentemot den människan. Du släpper din rättvisa och säger, Gud, det är du som är domare. Du får göra det. Ta hand om den personen. Jag förlåter. Och du vet, Gud, han är både noggrannare än vad du och jag är. Och han är också mer rättvis. Så när ni står och ber, så förlåt om ni har något emot någon. Då skall också er himmelske fader förlåta er era överträdelser. Men de här sakerna måste göras praktiskt. Och nu så ska jag ta lite, det blir lite avslutning. Men det är en liten stund kvar, hoppas ni orkar. Det finns några praktiska tips som jag vill skicka med i det här när man gör det praktiskt. Så att tänka på när vi ger förlåtelse, det är alltså, förlåta betyder enligt grundtexten att efterskänka, att skicka iväg, att lämna, att släppa, att inte längre behålla. Jag säger det igen, nummer ett, att förlåta ett val vi gör med vår vilja, inte våra känslor. För som regel känner vi inte för att förlåta. I alla fall inte vår gamla människa. Utan vi förlåter. Men ett raserat förtroende, det kan ta tid att bygga upp igen. Så det är inte detsamma. Två, att förlåta, det handlar om att förvalta det som vi själva har fått del av. Så som Herren har förlåtit er, skall ni förlåta varandra. Alltså vi skickar bara vidare någonting. Vi förvaltar någonting som Gud har gett oss. När han förlät oss. Och ibland så har vi svårt att förlåta därför att vi tycker att den som har felat mot oss inte förtjänar att bli förlåten. Sanningen är den, ingen av oss förtjänar att bli förlåtna. Det var hans nåd att han gav oss möjligheten att få bli förlåtna. Så om vi har svårt att förlåta, så kan det bero på att vi inte kanske har tagit emot Guds förlåtelse helt och fullt i våra egna liv. Eller så kan det vara att vi har glömt bort att Gud förlät oss en obetalbar skuld. Nummer tre. Vi skall förlåta. Oavsett om den som felat ber oss om förlåtelse eller inte. Och det här är väldigt bra. Därför att då behöver du inte sitta fånget tills den personen kommer och ber dig om förlåtelse. Du kan bli av med det på en gång. Så att du kan vara ren i hjärtat. Är du med? Du behöver inte vänta på att han ska komma eller hon och be om förlåtelse. Det var ingen som bad Jesus om förlåtelse när han hängde på korset. Han sa, Fader förlåt dem, ty de vet inte vad de gör. Och då kanske något i oss reagerar och säger, ja men det var ju Jesus. Stefanos gjorde det också. När de stenade honom, då säger han, Herre, ställ dem inte till svars för denna synd. Han blickade upp. Jag ser människosonen stå på faderns högra sida. Halleluja. Nummer fyra, förlåt utan förbehåll. Du vet, när Gud förlät oss, så förlät han oss utan förbehåll. Och han vill att vi ska göra likadant. Vi ska alltså inte säga, jag förlåter dig om du lovar att inte göra om det igen. För vet du vad? Då har du ju villkorat din egen fängelsevistelse Är du med? Om du säger jag förlåter dig om du lovar att inte göra om det igen. Eller om du inte gör om det igen. Då är det ju så att om den personen gör om det igen så har du sagt att då gäller inte min förlåtelse. Vilket gör väldigt stor, alltså som gör det problematiskt med din relation med Gud. Så därför, utan förbehåll. Eller det kan låta så här, jag förlåter dig om du städar huset. Det finns många varianter på det här. Jag förlåter dig, men först ska jag tala om för alla vad du har gjort. Eller jag förlåter dig denna gången, men inte om du gör om det. En bra förlåtelsefras, den innehåller inga om eller men. Utan jag förlåter dig. Och det här är jag väldigt noga med i mitt eget liv. Om någon kommer och ber mig om förlåtelse, så kan det ju vara tidigare. Så kan det mer ha varit så här, men det var inget, säger man då. Så. Men jag har ändrat mig. Och det var ju utifrån att men jag vill inte liksom verka som att jag står över dig eller trycker ner dig eller strör salt i såren. Men jag har tänkt om på den punkten. Därför att om någon kommer som den heliga ande uppenbarligen har överbevisat om skuld och kommer och ber mig om förlåtelse, oavsett om jag tyckte att det var någonting eller inte, så vill jag i respekt för den personen säga jag förlåter dig. För då är det juridiskt giltigt. Är du med? Andevärlden är väldigt medvetna om juridik än en gång. Så jag säger, jag förlåter dig. Om det är stort eller litet, om den personen ber om förlåtelse, jag förlåter dig. Och det här med att förlåta, det har jag gjort många gånger hemma när man sitter hemma i rummet med bara Jesus och den helige ande. Så har jag sagt, ja, det där som den och den gjorde, det var verkligen inte okej. Men bara så du vet det, jag förlåter den personen nu. Och det gäller. Halleluja. Så att be om förlåtelse då. Det finns några vanföreställningar ibland vad gäller att bli av med sin skuld. Då är det viktigt att vi förstår vad det är som inte tar bort vår skuld. Och då är det så att tiden tar inte bort din skuld. Många gånger så tror vi så här att ju längre tid som har gått sedan jag gjorde det där, desto mindre inverkan har du på nutiden, och till slut så har nog behovet av att be om förlåtelse eller bekänna, det har nog försvunnit av sig själv. Men det är inte så. Oavsett hur lång tid som har gått sedan vi gjorde det där, så om den helige ande tar upp det, så finns det. Tiden tar inte bort det, bara bekännelsen tar bort det. Två, ett förändrat beteende tar inte heller bort behovet av att bekänna. Det skulle kunna låta så här. Ja, jag sårade mina barn med mitt temperament, men nu har jag förändrats. Jag har inget dåligt temperament längre. Och vi gläds över Herrens goda verk i våra liv. Ja, det är jättebra, men du behöver fortfarande bekänna för dina barn och be dem om förlåtelse för det du gjorde för att bli fri. Tre, att vi tar konsekvenserna av vår synd, det tar inte heller bort skulden. Vi kanske tänker att eftersom vi har betalat vår skuld så är skulden borta. Det kan låta så här, ja, jag misshandlade en kille, men jag har suttit 5 år i fängelse. Jag har betalat min skuld till samhället. Ja, även om du har betalt din skuld till samhället så fritar det dig inte från att be den här killen om förlåtelse och bekänna din skuld för honom för att bli fri. Och att den som vi felat mot har förlåtit oss tar inte heller bort behovet av att bekänna. Skulle kunna låta så här. Åh, min man är en så förlåtande människa. Häromdagen så generade jag honom på en fest och på vägen hem så förlät han mig utan att jag ens hade bett om det. Ja, då kan du vara glad att du har en man som är snabb att förlåta. Men du behöver fortfarande bekänna din skuld för att du ska bli fri. Så när vi har syndat mot någon finns det bara en sak att göra. Bekänn inför Gud och inför den som vi felat emot. Inför Gud så har vi, om vi bekänner våra synder, vet, trofast, rättfärdig, han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Och de flesta av oss kanske är ganska snabba att bekänna inför Gud, men vi har lite svårare gentemot människor. Men bekänn alltså era synder för varandra och be för varandra så att ni blir botade. Mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön, står Jakobsbrevet 5 och 16. Så till exempel, om du är gift, hur länge sedan är det de här orden kom ut i din mun? Älskling, det jag gjorde var fel. Kan du förlåta mig? Eller om du har barn, hur länge sedan är det som ditt barn hörde de här orden, hjärtat? Jag gjorde fel mot dig. Kan du förlåta mig? Var specifik. Vad var det du gjorde fel? Det är alltid bra. Lyssna på skillnaden i de här. Älskling, om jag någon gång gjort något som har sårat dig, kan du förlåta mig för det? Det är ju rätt så säker så. Eller älskling, Herren har övertygat mig om att jag har varit väldigt kritisk mot dig. Kan du förlåta mig för det? Nämn gärna vad du gjorde fel. Använd gärna frasen, eller använd frasen om det är möjligt. Jag gjorde fel istället för jag är ledsen. För jag är ledsen kan du säga utan att du tycker att du har gjort det minsta millimetern fel. Det finns inget medgivande i att säga jag är ledsen. Men att jag gjorde fel är något annat. Lyssna på de här. Jag är ledsen att det jag sa sårade dig. Och så då inom parentes, det som inte då sägs. Men du skulle inte ha blivit sårad om du inte vore så överkänslig. Eller? Jag är ledsen att du känner dig försummad. Men när allt kommer omkring så kräver du ju väldigt mycket uppmärksamhet också. Jag är ledsen för att du blev upprörd för vad jag gjorde på festen. Fast ingen annan verkade bli det. Eller ursäkta mig. Som ju mer är ha överseende med. Det är ju sådan jag är. Det är inte heller samma sak att säga ursäkta mig. Som att säga jag gjorde fel. Kan du förlåta mig? Och försök att avstå från att säga någonting mer. Nu går jag lite mot avslutningen. Orkar ni lite till? Ja, jag vet, jag har lockat med det innan, men nu är det nära. Sådär, visst, jag blev arg, men det var ju ingenting mot vad han gjorde. Eller anledningen att jag var så arg, blev så arg, det var ju för att. Eller jag skulle inte ha blivit så arg om inte du hade. Eller, ja, låt oss prata om något annat. Liksom. Att man minimerar det. Försök att avstå från att säga någonting mer när du har sagt det. Sammanfattning. Jesus har befallt oss att förlåta varandra. Att förlåta är ett viljebeslut som resulterar i att jag själv blir fri. Underlåtenhet att be om förlåtelse när jag innerst inne vet att jag har gjort fel resulterar i att det finns utrymmen i ditt själsliv som Gud inte har tillträde till utan faktiskt mörka makter. Förlåtelse är ingen byteshandel. Du vet, ja, jag säger förlåt om du säger förlåt. När man tar fram barnen, ja, be om förlåtelse. Förlåt. Ja, du ska mena det också, säger man. Ja, om han säger det först och så. Det är inte på det sättet. Förlåtelse, det säger vi och gör för att vi vill hålla våra egna konton rena. Vad den andra gör, det får den ta ansvar för. Lägg ner dina stenar och ge möjlighet för Herren att verka i ditt fall. Han är både noggrannare och mer rättvis än vad du och jag är. Så. Amen. Det var en annorlunda adventspredikan. Men det har verkligen med advent att göra. Han kommer snart. Se till att kontot är rent. Herre, vi vill följa dig i allt. Hjälp oss, Herre. Helige Ande, du kom för att hjälpa oss. Och Jesus, du kom för att sätta de fångna fria. Och jag ber nu, Herre, att du ska låta bojor brista om det är någon som har blivit påmind om något under den här tiden. Så ber jag att du också ska bereda vägen på ett övernaturligt sätt så att den där skulden, oförrätten, det där vad det nu är kan komma ur världen redan här och nu och annars de närmsta dagarna, Herre. Så att vi får uppleva att ditt liv kan flöda i och genom oss nytt och starkt, Herre. Rena inför dig. Generösa, frimodiga. Välsigna var och en, Herre. Med ande och liv. Och låt glädjen flöda över i fullt mått. I Jesu namn. Amen.